Artikel 5.
Utställningen Fredssoldater på Armémuseum handlar om FNs roll i krigshärdar runt om i världen. Utställningen börjar med en skildring av generalsekreteraren Dag Hammarskjölds sista uppdrag i Kongo. Vi hör Hammarskjölds sekreterare Sture Linnér.
Men vad är det som gör dig orolig just nu i det här ögonblicket? Ja, sen. Jag sitter och funderar på, gör vi verkligen klokt i att båda två fara ifrån Leopold Wilson?
Peter Sander, vi står framför en bild på Dag Hammarskjöld. Och det vi hörde här, det var en kollega till honom som också var med på den här resan som blev den sista resan för Dag Hammarskjöld. Sture Linnér hörde vi här, som inte följde med det här planet.
Sture Linnér som jobbade som sekreterare kan man säga till Dag Hammarskjöld. Han skulle flyga tillsammans med generalsekreteraren till Katanga från huvudstaden i Kongo, Leopoldville. Och det var sent på kvällen. Han förstod att Dag Hammarskjölds besök var lite i onödan. Han sa att hövdingarna i Katanga, de kommer inte göra som ni kommer överens om i alla fall. Dag Hammarskjöld sa till Sture Linnér, du verkar inte vara så sugen på uppgiften. Det kanske är bättre att du stannar kvar här. De satt i planet båda två. De gjorde sällskap nedför trappan och tog farväl av varandra. Ombord på planet steg Dag Hammarskjöld och sen sågs han inte mer.
Mm. Och en kommission som nu har utrett det säger att det finns andra intressanta frågor som man bör ställa så. Framförallt att FN bör agera i den här frågan för att utreda vad som egentligen hände.
Ja, precis. Och det är väl det som kommer att bli nästa nyhet då.
Och vi befinner oss som sagt på Armémuseum och utställningen Fredssoldater. Och du och jag ska gå runt lite grann och titta på vad det är ni berättar om just FN och svenska FN-soldater runt om i världen. Och vi går bort här och ser då att här har vi vass. Ni har ni byggt upp här. Man kan ta sig in i den här. Och framför en FN-soldat så står en ung svart kongoles.
Ja, och bredvid den unga svarta kongolesen så står en svensk FN-soldat. Han har rest dit i hopp och tro att han ska hjälpa till att försvara en flyktingförläggning.
Det är ju väldigt svårt att bedöma den insats som vi gjorde och de människorna nu som blev dödade där och av oss svenska FN-soldater som blev dödade. Så man kan ju fråga sig då, vad gjorde vi för nytta där nere?
Det är ju kaos i hela Kongo då 1961 och FN reser dit för att reda ut den här konflikten.
Mm. Och några svenskar dog och förstås fler afrikaner under den här konflikten då den här FN-styrkan deltog i strider.
Ja, det blev ju faktiskt en chock för hela FN hur det egentligen såg ut i Kongo. För konflikten var ju mycket mer, ska vi säga, diversifierad och splittrad än vad man var beredd på. Man kunde inte åka dit och bara skydda flyktingar i läger. Det uppstod mängder av strider och bataljer emellan olika klaner och stammar inom landet, olika intressen och allt det här som hade sin grund i ett ganska illa styrt kolonialvälde som nyss då hade avslutats mycket abrupt. Så att ingenting såg ut som någon hade trott.
Och den här afrikanska pojken, han är då betydligt kortare än den här svenska resliga FN-soldaten som står med bar mage och en mitella. Han har skadat sin arm och så en kulspruta på den andra axeln. Och han viftar lite med höger armen att den här pojken ska komma ut ur det här gömslet, den här vassen.
Ja, och den här skillnaden mellan en stor och en liten och en europé och en afrikan kanske på något sätt belyser hur lite man visste om varandra när man kom ner. Att FN-soldaterna hade fått ganska bristfälliga instruktioner om hur läget var där nere. Man delade ut små broschyrer om hur man skulle uppföra sig för att vara artig och belevad. Och det var ju väl och nyttigt att ha det, men exakt hur det sen blev var ju något helt annat.
Och vi kan lyssna också till personer som berättar om sina krigsupplevelser och vad som hände i de olika länder där de har ingått i fredsbevarande styrkor. Och att det är förstås något som sätter spår för resten av livet.
Vi åkte in i en by som heter Stopnido. Och i den byn så hade det varit en massaker någon dag innan vi kom dit. Det är, som ni säkert kan förstå, en märklig situation att befinna sig i en by som är totalt nedbränd. Lukten av människokött, massa kroppar som ligger på olika utspridda i byn och i terrängen runt omkring byn. En del av dem är stympade också. Det är klart att sånt sätter sina spår.
Ända från Kongo och sen fram till, jag tror Afghanistan är det senaste exemplet. Där man då berättar hur det kändes när man reste, vad man hade för förhoppningar och hur det sen skiljer sig från vad man upplevt och hur det kändes när man kom tillbaka hem igen.
Vi står just framför en monter där vi ser en liksäck i brunrött, och här då ska det illustrera en svensk soldat som transporteras hem. Under det här korset så kan vi läsa, och där ligger också en ID-bricka, en så kallad dödsbricka, och vi ser hjälmen som sitter högst upp på korset, och den är då splittrad upp i, fram i pannan. Så den här personen har alltså fått ett skott i huvudet och avlidit.
Och det här konstanta trycket att veta att någon faktiskt kan stryka med, det är nog det som påverkar den mest.
Självklart så tror jag att för alla människor som har varit i krig så tror jag att det påverkar dem en hel del på olika sätt.
Nu var det ju många av FN-soldaterna som inte hamnade i situationer där det här kunde hända, men man talade till en början inte så mycket om det. Så att för många, som jag nämnde tidigare, så blev det ju en chock när man såg våldet i vitögat.
Om någon har försökt döda oss och vi inte dör, det känns väldigt bra. Det vart ganska mycket mer våld än man förväntar sig att det ska vara.
Och det är många som berättar på de här filmerna, som de här intervjuerna som ni då har gjort. Och vi kommer till en uppbyggd scen här där vi kan se en svensk FN-soldat, skyddsvästbäran och en AK-5. Och en kvinna sitter framför honom som kanske, ja, någonstans i Serbien är det här. Eller i forna Jugoslavien i alla fall.
Ja, vi tänker oss att det här är Kosovo. Och det här är en by faktiskt som finns på riktigt, och den heter Kaglavica.
Och vi kan se den här miljön som då den här scenen utspelar sig i, så är det totalt sönderslaget. Vi ser mursten som ligger utspritt på marken, och den här kvinnan sitter helt chockad och håller i en docka, och FN-soldaten här bjuder henne vatten.
Och i Kaglavica i Kosovo så ställdes då de två etniciteterna på orten emot varandra, där den ena av dem gick man ur huset för att bränna hus, kyrkor och annat. Det fanns fler FN-förläggningar än den svenska, men just ur den svenska gick man ur huset. Det var allt ifrån kockar, lokalvårdare och upp till de högre befälen, för att bilda en mänsklig mur för att stoppa det här våldet. Tack vare att man gjorde det så blev det ingen blodspillan med just det här tillfället. Och det är ju saker som händer utanför FN-förläggningen som soldaterna inte riktigt har kontroll över. Vi visar ju till exempel en film om ett problem som är oerhört komplicerat att ta upp.
Och det är det här med att man använder våldtäkt som ett vapen.
Precis. Man använder våldtäkt systematiskt som ett vapen. Och det blev ju då inte jämställt med vapen förrän för bara 1,5 år sedan. Filmen vi visar, den handlar om Margot Wallströms arbete då under 1,5 års tid för att få igenom en resolution. Först när den resolutionen då var klubbad i säkerhetsutskottet kunde man börja ställa människor till rätta, eller inför rätta, för det här brottet.
Och i den här filmen med Margot Wallström så kan vi se hur hon sitter på ett möte tillsammans med då kvinnor och män, och där kvinnorna har blivit våldtagna och sitter och är djupt berörd här.
Det är en väldigt känslosam scen, och med en tolk så får då Margot Wallström veta hur de här systematiska våldtäkterna slår mot familjerna. Och det är ju familjer som inte har någonting kvar mer än just familjen. Och det här är en sån skam. Just den här scenen är då inspelad i Kongo, men man gjorde ju likadant i de olika jugoslaviska delrepublikerna under det kriget.
Vi ska lyssna lite på delar av den här filmen.
Det är ju det som är så farligt, att vi är så duktiga också. Ja, ja, men nu är det glömt, nu går vi vidare. Vi visar inte hur kränkta vi egentligen är.
Du då, var, som är projektledare här, vad önskar att en besökare bär med sig när han eller hon går härifrån?
Jag önskar nog att man bär med sig dels FN-uppdragets, ska vi säga, tanke att man ska bidra med fred. Dels att man förstår hur det är att vara FN-soldat och att man, jag tror man också lär sig respektera de humanitära värdena. Och då är filmen om våldtäkt som vapen också viktig.
Ja, men om man kommer hit och kanske vill ha en guidad visning som synskadad, kanske man får det av dig?
Det kan man få, och då kan vi säkert plocka fram ett och annat föremål ur våra gömmor som man kanske inte kan känna på men ändå uppleva. Vi har ju något vi kallar för rekvisita i museet också. Det är saker man kan ta fram och det får man klämma och trycka på hur mycket man vill.
Och Peter Sander, projektledare här på Armémuseum, tack ska du ha för att du visar mig runt. Och kanske under den visningen det kommer att ha hänt någonting när det gäller det vi började med, nämligen händelserna kring Dag Hammarskjölds död.
Ja, vi hoppas ju på en riktig kioskkväll där i så fall. Då ska vi tänka om och då kanske vi kan göra om den delen.
Tack så bra.
Tack.
Sist här hörde ni Peter Sander, projektledare på Armémuseum. Och reporter var Bengt Reihed.